för hej allihopa. Idag är vi faktiskt tillbaka med ett avsnitt där vi har vår andra gäst med i podden. Ännu en barndomsvän till mig, min äldsta vän faktiskt, Victoria Stahle. Välkommen!
Tack!
So nice to have you here! Vicky, för att det är många som inte känner dig, så tänker jag att vi börjar med att du får berätta lite liksom, om dig själv. Vem du är, vad du jobbar med, var du bor, din bakgrund.
Ja, jag är Victoria, eller Vicky som du kallar mig. Jag är 32 år gammal och vi har känt varandra i 25 år snart. Ja. Så vi gick tillsammans på Sörkullaskolan. Jag kommer från Falsterbo, uppvuxen där, men gick i skola i Malmö. Och sen flyttade jag utomlands när jag var 19. Flyttade först till England där jag studerade och sen jobbade. Bodde i 8 år. Och nu, så sen 4 år tillbaka, så bor jag i Amsterdam. Jag jobbar inom tech. Så jobbar på ett företag som heter Miro, där jag är account manager för våra nordiska konton. Så det är lite kort och gott.
Och vi som vet älskar ju Miro. Alltså de som är i branschen, love that. Men Vicky, jag tycker faktiskt att du måste skryta lite mer om dig själv. Så jag ska hjälpa dig där, för jag är så jäkla bra på det. Men så jag spolar tillbaka. Alltså okay. Du har ju bott i London i rätt många år, för du pluggade där. Kan du bara inte liksom berätta vad du läste? Både din bachelor's och sen master's.
Jo, fast på Borgarskolan där du också gick, så läste jag IB, då International Baccalaureate, som Maida, er förra gäst, också läste på.
Exakt.
Och det är många där som läste utomlands, så jag blev rätt inspirerad och det var väl på den vägen det gick. Så jag läste på ett universitet som heter Durham University, som ligger i norra England och är väl ett av de äldsta universiteten i England. Och de har väldigt så här, gammalt system att man tillhör ett visst college och du har såna här gowns på dig.
Just like in the movies.
Ja, men precis. De spelar faktiskt in lite senare av Harry Potter där. Så det är lite Harry Potter-stuk. Det var jättekul där. Riktig engelsk universitetsupplevelse. Och sen så läste jag på London School of Economics i London. Då, internationell utveckling.
Häftigt. Och LSE, för de som inte vet, är ju faktiskt en av de bästa skolorna som finns. Det är inte så jäkla lätt att komma in där heller.
Nej, jag pluggar rätt hårt.
Exakt. Of the story. Okay. Du är ju liksom så här, du är ju en av mina mest framgångsrika vänner. Högst utbildade och som alltid har varit så jävla grym. Alltså när det kommer till skola, men även jobb.
Ja, nej men tack.
Don't be shy.
Jag har så svårt att prata om det här, men nej, det är min största advocate, så
ja, jag får lov att säga det.
Det är bra att du är här.
Exakt.
Ja, nej, men jag har väl alltid jobbat rätt hårt och fokuserat på studierna. Jag tänkte att jag skulle fortsätta jobba inom internationell utveckling, men det blev inte så. Jag jobbade på ett litet konsultbolag och sen har jag jobbat inom techbranschen. Så jag jobbade på ett litet cybersecurity-företag som heter Tessian. Och sen så jobbade jag på Oracle, som jag tror fler känner till. Som är ett stort globalt IT-bolag. Säkert över 100 000 människor som jobbar där. Och nu tillbaka på ett mindre bolag.
Och alltså Sara, du har gjort så jäkla bra ifrån dig. Alltså utbildningsmässigt och din karriär. Du har ju så mycket andra grejer du gör utanför jobbet också. Alltså du är en sån person som alltid utmanar dig själv. Känns som att varje gång vi pratar så är du liksom så här. Ja, men har tagit dykarcertifikat eller gått en kurs i någonting eller börjat spela tennis igen. Alltså det är ju du investerar väldigt mycket i dig själv och i din egna utveckling, eller hur?
Ja.
Det skulle jag vilja påstå ändå. Så du inspirerar ju mig till att göra liksom liknande grejer. Och i och med att du har haft så mycket fokus på liksom din egna utveckling och din karriär och så vidare, så vill jag ändå också liksom fråga dig då, hur har det påverkat ditt privatliv och ja, men dina relationer?
Jag tror att jag har rätt mycket av vad man kallar ett growth mindset. Så jag försöker alltid att fortsätta att utveckla mig själv. Även ifall jag inte är bra på någonting, så älskar jag att lära mig nya saker som jag börjar till exempel spela tennis som 25-åring och tycker det är jättekul. Jag är fortfarande jättedålig, men jag tar lektioner varje vecka. Eller jag lär mig nya saker. Så det har nog alltid varit del av så här, min mentalitet och kanske det som har gjort att det har gått bra i skolan eller i arbetslivet. Men för att svara på din fråga så tror jag att jag kanske vänder om frågan lite. Att för att jag inte har varit i en relation så har jag haft väldigt mycket tid
till annat.
Till liksom. Annat. Så jag har haft lite liksom, kortare relationer, liksom, far and few between. Men det innebär att jag har väldigt mycket tid att göra annat. Så jag har lagt väldigt mycket tid på mig själv, olika aktiviteter, nya utmaningar. Jag har gjort saker som att träna inför maraton och triathlon och så vidare.
Inte bara tränat inför, du har ju liksom fullföljt.
Precis. Så det är väl det är när man inte har haft så mycket annat.
Ja, men okej, alltså det köper jag, det fattar jag. Precis som då många som kanske är i ett förhållande eller har barn brukar då säga, men jag har inte tid för att liksom, jag måste ta hand om någon annan. Men ja, inte för att jag brukar se det som en ursäkt, but anyways. Men då, Vicky, alltså det här med relationer och du fyllde ju 32 år. Några månader sedan. Och jag och du har ju alltid pratat om det här. Liksom vad man ser sig själv i framtiden. Både med karriär men också liksom privatlivet. Vill man gifta sig? Vill man ha barn? När vill man det? Och jag minns ju inte exakt vilken tidpunkt det var. Men du börjar ju väldigt öppet prata om liksom det här. Att okej, vad gör jag om jag inte träffar rätt person? Vill jag ha barn eller inte? Mm. Kan inte du liksom berätta lite där din synpunkt och liksom vilket spår det fick in dig på?
Jo, nej men absolut. Jag tror att vi alla är liksom subject to social conditioning på ett sätt eller annat. Så vi växer ju upp på ett sätt där liksom, speciellt mycket filmer, vi som växte upp på 90-talet så är det alltid att man träffar killen i slutet och gifter sig, liksom, alla de här romcoms. Så jag tror att jag alltid antog att jag skulle träffa någon i 20-årsåldern, förlovad, gifta sig, liksom, skaffa barn innan 30. Så att det har ju alltid funnits lite där. Och man kanske inte alltid ifrågasätter, är det någonting jag själv vill ha? Eftersom jag kommer från en mindre by, det är ju bevisat, liksom, enligt statistik, men man kan ju också se att folk har barn i yngre ålder ute på landsbygden och i mindre byar än i storstäder. Ja. Ja, men de flesta av mina vänner i London som jag gick på LSC med, ingen av dem har barn än. Och de är alla liksom 30 plus och har varit i stadigt förhållande 10 år.
Och det är inget konstigt heller.
Det är inget konstigt. Är och jag har en del vänner som aktivt har sagt att de vill aldrig ha barn. Och det är också okej. Okay. Så jag tror jag har varit i en miljö där det kanske är lite mer okej och inte vill ha barn eller man har de här samtalen. Det är inte det här antagandet att ja, men efter en viss ålder
så ska du
så
bara
ska, yeah, you don't have anything better to do liksom. Utan det är verkligen ett väldigt aktivt val. Så jag försökte rannsaka mig själv lite, är det något som jag verkligen vill ha eller är det något som jag bara tror att jag vill ha. Ju äldre jag blev så jag tror i 20-årsåldern, speciellt så här mellan 25 och 30, så hade jag nog väldigt mycket press. Att gud, kommer det här aldrig hända mig? Liksom, är det sorgligt för att jag själv tycker att det är sorgligt? Eller är jag orolig att andra ska tycka att jag, att jag är en sorglig person? Liksom, the spinster till exempel. Det är själva den konceptet. Så här, köpa massa katter. Och det lustiga är att efter jag fyllde 30 så kände jag nog mindre och mindre av den pressen. För det var redan lite för sent. Jag var redan lite, jag hade tappat.
Du var redan gammal eller?
Nej, jag var redan gammal. Jag hade redan liksom
damaged goods.
Ja, precis. Den timelinen är förbi. Och det är jättebefriande på något sätt. Men jag ville ändå ha valet. Så det, jag började tänka mer och mer på att frysa mina ägg. Och det vet jag att vi ska prata lite mer om. Men det var lite för att framtidssäkra lite. Så att ifall jag fortfarande vill ha barn och det kanske inte händer förrän jag är 40. Så har liksom, the ship hasn't sailed, utan du har reserver på något sätt.
Och jag tycker det är riktigt liksom hälsosamt. Alltså att tänka längs med de banorna, just som du säger, det är ju liksom att det är precis som att liksom skapa någon form av försäkring. För det är det ju. Alltså what if För vi blir ju inte yngre. Mm. Alltså egentligen skulle vi väl idealt ha fryst våra ägg, vad är det, typ innan man fyller 25 eller någonting. Alltså, eller hur?
Eller när du är 18.
Ja, men exakt. Alltså, så.
Ju flest ägg,
men det gör man ju inte. Och ingen pratar ju om det. Jag känner inte någon som har gjort det. Alltså kanske de har, men har inte vågat liksom säga det. Och efter att ha pratat med dig så mycket om det, så har jag ju berättat för vänner som är i liknande situationer. Men till och med jag själv tänker, borde inte jag frysa mina ägg? För att jag vill ju inte ha ett till barn nu. Kanske aldrig. Men lika bra att göra det, så vi kan få ett till när jag är typ 40.
Du alltså, kanske vill ha, precis, om 6 eller 8 år, mycket kan ju hända innan dess.
Mm. Exakt.
Och jag tycker om du har liksom medel och orkar, så tycker jag att det är en bra idé. Ja.
För det är också det här nu som du säger, om man har medel. Alltså det här är ju inte någonting som är gratis, eller hur?
Nej.
Alltså, och det tror jag heller inte det är i Sverige, om inte kanske det finns en särskild anledning till att man behöver göra det. Men något som jag tyckte var så alltså, fantastiskt när du också berättade om detta, det var väl att alltså, din arbetsgivares liksom, ståndpunkt och inställning till detta, eller hur?
Ja, så att jag började, jag kan berätta att jag började den här processen nästan 2 år sedan, eller 1,5 år sedan i alla fall, där jag fick gå till en läkare för att få ett intyg.
Mm.
Och jag fick hitta en klinik och jag fick skicka in alla papper.
Mm.
Och jag kom till det stadiet där jag skulle skicka in alla papper och så kom jag inte längre.
Mm.
För det är också lite, det är lite psykologiskt svårt nästan. För då tänker jag att jag tänkte ju inte att jag skulle vara en person som
skulle behöva göra, det.
Skulle behöva göra detta. Det skulle ju hända ändå.
Mm.
Och så sitter man där och helt plötsligt, men det finns ingen annan återvändare, jag ska frysa mina ägg.
Mm.
Men så berättade min arbetsgivare att de hade infört en ny policy där de har en liksom family planning service.
Mm.
Och alla anställda får motsvarande 90 000 svenskar egentligen och använda hur de vill
för under en period. Bilda familj, liksom.
För att bilda familj. Och så tänkte jag, jag hoppas att det inte är den här samma tvåsamheten som det alltid är
liksom, ja, som
för föräldrar. Och så mycket riktigt så inkluderade det att frysa sina ägg. Och det var nog den sista pushen jag behövde. Så jag var ju egentligen inställd på att betala för det mig själv.
Ja.
Men nu tänkte jag, ingen anledning att inte göra det nu.
Men jag tycker det borde vara alltså standardiserat och normaliserat. Jag tänker särskilt, alltså nu är ju detta i Amsterdam, men jag tänker så här, i Sverige, där vi ändå är väldigt framåt i vår utveckling, alltså arbetsgivarmässigt och så, att fler inte erbjuder det eller pratar öppet om det. Alltså det borde väl ändå vara någonting man får reda på, tänker jag, typ, ja men i en förhandling när du ska signa med ett bolag, tänk hur många kvinnor som kanske hade sett det som den största fördelen av alla andra liksom grejer som står med. Liksom skit i pension, jag vill kunna frysa mina ägg. Alltså,
och det är ofta i den här åldern som man kanske är mitt uppe i karriären.
Jaja.
Och ska man helt plötsligt ta ett avbrott?
Exakt,
på det?
Exakt.
Men det är intressant, för jag vet att jag tror det är USA, så vissa av de här större konsultbolagen som McKinsey till exempel har erbjudit det. Och så har diskussionen varit, är det oetiskt? För att är det företaget som då kanske pushar för att ens anställda inte ska...
Exakt, att de ska skjuta fram det här med att skaffa barn. Och det har jag själv tänkt liksom många gånger, för att för mig hade ju det inneburit att yes, jag har möjligheten att skjuta fram det. Men det är ju liksom mitt val. Men jag tror absolut att alltså arbetsgivaren kan gynnas av det också. Så att det är ju lite...
Det är verkligen, det är en bra liksom fördel eller benefit.
Ja, ja. Sen kan man spekulera i varför alltså ett bolag erbjuder det.
Ja.
Men det får vara. Jag är ändå pro.
Ja, nej, men jag är väldigt tur att de erbjudit eller hjälpt mig med detta. Sen ska man väl säga det att det finns ju risker med att använda frysta ägg. Så att frysa sina ägg egentligen som första delen av en IVF-behandling. Och ska du sen använda de här äggen så måste du ju fertilisera dem för att det ska bli ett embryo. Och lägga in dem.
Lägga in. Var du någonstans? Biology lesson.
Jag missade den lektionen i skolan. Det, på tal om det, så det är förskräckligt liksom, vad lite man kan egentligen om reproduction system, som man får lära sig.
Man sitter
där som ett frågetecken.
Det är precis som man tror att man kan bli gravid när som helst under hela månaden.
Ja.
Tills dess att man faktiskt får reda på att det finns en väldigt liten lucka.
Ja, och man skäms som man sitter där. Ah.
Ja, ja.
Men det finns risk. Så när jag kan faktiskt berätta för er andra som kanske funderar på det, att jag var nog en av de yngre som kom in på kliniken på 32 år gammal. Mm. Så de flesta de får är lite över, mellan 35 och 40, mm. men de rekommenderar att man fryser in äggen senast vid 38 års ålder.
Okay.
Mm. Sen så finns det, du får ju mycket mindre ägg ju äldre du blir,
mm.
och det är också en risk att använda de här äggen och fullfölja själva den här processen.
Mm.
Så det är ju alltid egentligen bättre att bli gravid på naturligt sätt.
Mm.
Och sen använder man kanske sina ägg som en plan B.
Mm.
Samtidigt, är du mycket äldre så är ju dina ägg äldre. Exakt. Och det är ju bra att använda yngre ägg från när du kanske frös dem i tidig 30-årsåldern.
Mm.
Så det är också ett val du får göra sen, att det finns risker med bägge.
Precis, och jag tycker det är viktigt att du säger det, för det finns ju ingen garanti. Alltså det är ju inte så bara för att du fryser dina ägg att det innebär att du kommer kunna bli gravid ens eller fullfölja en graviditet.
Nej.
Alltså det här är ju bara liksom en del av att potentiellt kunna få ett barn och ett friskt barn.
Ja.
Mm.
Men ofta är problemet att du kanske inte har tillräckligt med ägg.
Mm. Mm.
Och att de inte växer liksom. Så,
Men nu har du fullföljt din första liksom procedure, eller hur?
Mm.
Och du är liksom klar med det.
Yeah.
Mm. Och jag tyckte det var spännande också att höra om liksom hela processen. För jag vet inte ens vad jag hade tänkt mig, att någon bara liksom sticker in handen, tar ett par ägg och så är det klart. Men det är ju inte så, eller hur?
Nej.
Utan det är, ja, kanske inte är liksom the best time of your life. Men du får berätta om detta och sen liksom det som också händer under tiden som jag tycker är det absolut bästa.
Saving the best for last.
Yes, cliffhanger.
Så jag börjar då med den här äggfrysningen. För det första så måste du hitta en tid i kalendern där du har kanske en månad.
Yeah.
Och det var väldigt svårt för mig, för jag reser.
You're so busy.
Ja, men jag reser väldigt mycket med jobbet. Jag reser mycket privat. Och hitta en månad där jag är i landet liksom oavbrutet.
Så I can vouch for that. Du är ju liksom borta 90% av tiden.
Ja, nej, så det tog sig sin lilla tid. Och sen får du gå in och på en startkonsultation och så gör du ett ultraljud.
Mm.
Där tittar de hur många sån här ägg follicles, vad det heter på svenska, du har. Och du får även göra liksom allting som ingår i ett fertilitetstest i princip.
Mm.
Och så kan de då avgöra liksom hur goda chanser du har.
Mm.
När du börjar själva processen ska du vara i en rätt cykel.
Mm.
Jag har en spiral så jag kunde inte riktigt se det, men de kunde se det genom ultraljud.
Mm.
Och sen börjar du med din hormonbehandling. Så med hormonbehandlingen så får du sprutor som de visar dig hur du ska injicera. Och du måste injicera dem samma tid varje dag.
Mm.
Så jag gjorde det 9 på kvällen.
Mm. Ja, du kan inte liksom fuska eller hålla på lite hur det passar.
Nej, och det kostar mycket och det är en investering av din tid.
Mm.
Så du vill inte liksom fucka det. Utan du vill se till att allting går bra.
Mm.
Och det är så, ja, men om du är rädd för sprutor, om det är rätt så
jag hade ju fått liksom be grannen göra det, alltså så om jag hade bott själv och man kan göra det åt mig.
Jag gjorde det själv. Och jag kände mig nog rätt så empowered när jag satt i fasta sprutan. Då tänkte jag okej, okay, I can do this. It's just you and me. Du har en typ av hormon som du tar första veckan. Och sen veckan 2 så börjar du med en andra hormon, så då tar du 2 sprutor i taget. Och under den här perioden så måste du gå in för att ta ultraljud flera gånger i veckan.
Oj.
Så sista veckan var jag nog inne 4 gånger. Och vad de gör är att de tar foton på de olika äggen och de mäter. Så de måste vara minst 2 centimeter.
Okay.
Och du måste ha ett visst antal ägg för att det ska vara värt för dem att göra själva extraction efteråt.
Mm.
Och till slut så tar du en sån här triggerspruta som gör att äggen liksom släpps lite.
Oj.
Sen så får du gå in för själva egg extraction, eller som jag tycker om att kalla det, the harvest.
Harvest.
Egg harvest.
Låter som att det är en höna.
Ja, eller det låter som sån, blessed be thy fruit liksom. Vad heter det, Handmaid's Tale? Det känns riktigt så. Ja, men du går in och så får du morfin, vilket var trevligt, my first time.
I love morfin.
Ja, alltså. Loved it. Och jag hade rätt intressanta samtal med sjuksköterskan och läkaren under den här, men jag var lite hög på morfin. Och de berättade att jag bara, varför behöver vi kvinnor göra detta och så vidare. Och så berättar de att det är många som kommer till kliniken som faktiskt har barn, skaffar barn själva. Mm. Att de fryser de här äggen och sen skaffar de en spermdonor och, skaffar de barn själva. Jag tyckte det var rätt häftigt.
Och det är också ett alternativ.
Ja,
alltså,
nej men absolut. Och det, jag tror
don't need no man. Except his sperm though. That we need very much.
Precis, skaffa en spermbank och we're done.
Yeah.
Ready for world domination. Men det var rätt intressant. Jag tror det blir mer och mer poppis i Holland. Så det finns faktiskt mycket olika alternativ för att skaffa barn.
Men påverkades du av hormonerna? För jag menar, jag tänker bara så här, du vet, som kvinna. Alltså PMS och sen vet man... För de som har varit gravida, du vet, man blir lite koko av hormonerna, det som händer efter en graviditet. Alltså, kände du något av det under de veckorna?
Jag kände faktiskt inte det så mycket.
Nej.
Du blir ju lite svullen för att du har ju, tänk ändå att många ägg som då helt plötsligt ska vara 2 centimeter plus. Så att du känner lite svullen, du får inte lov att träna.
Just det.
Du såklart ska ju inte dricka och så vidare.
Du ska inte ha sex heller.
Ja, du kan, men du riskerar att bli en octomom liksom. Är det så? Ja, du får vara försiktig såklart.
Om inte annars... det är vad man vill, then like, God bless.
Herregud, nej, man får vara försiktig med det tror jag.
Ja.
Nej, men för mig var det efteråt. Så att efter de tog ut äggen och du slutar liksom point blank, alltså riktigt med, så med hormonerna. Då blir ju sån mass exodus av hormoner från kroppen.
Ja.
Så jag kände mig riktigt deprimerad. Oj. Alltså i ungefär en vecka. Alltså ja, bara grät en vecka liksom. Men jag visste ju att det var hormonerna. Så jag kunde ju liksom labla och säga okej, that's it.
Ja. Och ibland kan man faktiskt må så även utan hormoner och sånt. Man bara har en bajsvecka. Alltså så. Det var min förra vecka. Jag var grät.
Nej, men det var, men jag vet att det påverkar olika på olika sätt. Det påverkar om du har PCOS, PCOS så kan det, vad heter det, polycystic ovaries, så kan det påverka på ett annat sätt.
Okay.
Så jag har en väninna som har gjort äggfrysning som hade polycystic ovaries och hon fick ut 27 ägg eller något sånt. Vanligtvis är en bra harvest över 7 ägg
och så. Oj, då var hon verkligen.
Ja, men precis, så det är lite individuellt. Och vad de gör är att de tittar sen på kvaliteten på de här äggen och så fryser de in de
bästa. Som är bra.
Och de brukar säga att du vill ha ungefär 10 ägg per barn. Så det är därför det är många som gör flera rundor. Men vad jag kan berätta då att när jag började min hormonbehandling och den här resan, så jag hade varit utomlands rätt många månader och inte riktigt prioritera och dejta. Och jag tänkte, nej men nu får jag faktiskt ta tag i mig själv och ge mig själv ut på marknaden. Så träffade jag någon på en dating-app och vi gick på en första dejt. Och det lustiga är att den här dejten, vi var på en fin liksom, Michelin-stjärnrestaurang och så vidare. Och jag fick springa in på toaletten för att injicera mig själv med den här hormonsprutan.
Klockan 9.
För det var klockan 9, just den tiden jag var tvungen att göra
det. Sa du det till honom?
Jag berättade faktiskt det för honom. Och han var väldigt så här, stöttande och tyckte det var coolt att jag gjorde det.
Jag tycker det är coolt att du berättade. Alltså såhär, bara nothing to lose. Like, why not?
Ja, varför inte jag berätta för alla som vill ha.
Annars kan det också bli awkward om du bara ursäktar dig och går på toa och är borta i typ 20 minuter. Alltså, hellre att han vet att man, exakt, att han tror att man gör nummer 2 på liksom första dejten. Maybe that's just me.
inte så romantiskt. Men
det som följer är romantiskt. Like, okay. This is my favorite part.
Vi dejtar fortfarande. Och nu har det gått några månader. Han har träffat min familj. Jag ska träffa hans och jag ska flytta in. Så att det här är ju det mest seriösa förhållandet jag haft många år. Och jag menar, vi har till och med pratat om barn och allt möjligt, en framtid tillsammans. Så det är ju lite ironiskt nästan att när jag är i ett stadie i livet och jag nästan gett upp lite på dating, på okej, det här kanske inte kommer hända på många år till, så det är bäst att jag fryser mina ägg nu. Just då i den processen så träffar jag någon. Så förhoppningen är ju att jag inte behöver använda de här äggen.
Nej, men... det var ju min följdfråga. Alltså, kommer du göra en till harvest? Tänker du det eller ska du låta den här rundan liksom bara vara den?
Så jag fick en ganska bra harvest så att säga. Men jag hade planerat in att göra en runda till nu i slutet av augusti. Men efter att vi då har pratat om barn och vår framtid så har jag beslutat mig för att inte göra runda nummer två.
Just go the old fashioned way.
Yeah.
Har du lärt dig nu hur man gör och så? Den biologilektionen du skippade. Jag ritar här på ett papper.
Jag får fråga dig.
Nej, men jag tycker det är så alltså, fantastiskt. Och nu har jag också träffat honom. Men jag räknades väl in där när du sa familjen har träffat honom.
Ja, men absolut.
I approve. Nej, men jag tycker bara alltså, det är så skoj och han är helt fantastisk. Och att du får det du alltid har förtjänat. Alltså det är ju det viktiga. Liksom. I don't care that much about him. Men det är ju du som är viktig i detta. Och att jag hoppas liksom att du kan... Alltså, få barn väldigt snart egentligen. Jag är ju all for that. Jag har ju sagt till dig. Vänta inte för länge. Få det bara överstökat så att man sen kan liksom live your best life. För jag börjar ju liksom komma tillbaka till livet nu. Och Noah är ju liksom 2 år gammal.
Ja. Nej, men jag tror jag behövde höra det från dig. Vi hade ett samtal några veckor sedan. Så jag, men jag kan tänka mig så här om 3-5 år eller så vidare. Nu, efter att jag redan, som jag berättade tidigare, missade den här deadlinen för när man egentligen skulle ha gjort allting. Inte riktigt.
Nej, men så, according to society.
According to society är den man växer upp med. Då har jag slängt ut alla förväntningar överhuvudtaget. Så tänker jag, men jag kan väl vänta tills jag är 40.
Du blev lite kaxig där av den äggfrysningen. Bara, hold your horses, nu kan vi vänta. Men
jag
nej.
Slutar resa.
Nej. Men det här var också något jag sa till dig. Att, alltså, i och med kanske att någon hade kunnat tänka, men det går lite fort. Men vi är ju i en ålder också där jag inte tror att man liksom dejtar i 7 år för att sen flytta ihop. Utan saker får ske lite fortare. Mm. Alltså jag... Känner så här, jag gifte mig efter 6 månader, blev gravid alltså efter 9. Och en av anledningarna till varför jag tror det funkar är för att man fortfarande, och det har jag sagt till dig, det här, man är nykär. Och det finns liksom, man har så mycket mer att se fram emot tillsammans. Till skillnad från par som bara är ihop i 10 år och sen skaffar barn. Och det blir liksom för mycket av en förändring. För de har ju redan skapat så här djupa, långa rutiner som plötsligt ska rubbas.
Och det, liksom, hur snart du säger det, är vissa av de förhållanden som sen tar slut när de skaffar barn. Eller precis.
Ni är ju höga på kärlek alltså, och att skaffa barn är ju så jäkla tufft och påfrestande. You need to be high on love alltså, to make it work. Shit vad jag låter så pessimistisk.
Men jag tror oavsett det, jag menar nu, det här, det är ju lite galet hur det har hänt och det är lite så turn of events som ja, kanske är lite romantiskt. Men även ifall det inte hade hänt så kände jag mig väldigt men empowered att jag tog tag i detta. Och jag kan verkligen rekommendera att göra det. Jag vet att det går att göra i Sverige.
Ja, det gör det absolut.
Jag tror det brukar ligga på ungefär mellan 30 000 och 50 000 för en runda. Så det är
klart
en investering. Men vill du ha barn så tror jag att det är värt det.
Ja, jag tycker också det. Och att fler kvinnor bör liksom se över den möjligheten och då göra det. Och fler bör vi prata om det. Men Vicky, så här, alltså, vi har ju pratat om din karriär, din utbildning och liksom hur du bestämde dig för att frysa dina ägg. Nu har du ju träffat någon. Om du tänker då spola fram liksom tiden och att ni bor ihop och ni bildar en familj tillsammans. Hur tror du att du kommer förändras, alltså i frågan om karriär och allt det här andra liksom, där du vet, satsa på dig själv och din egen utveckling?
Jag tror att jag i början kanske inte prioriterar karriären lika mycket. Jag kan redan se det för mig själv att jag bryr mig lite mindre. Jag känner att jag har kämpat med den så länge eller verkligen satt den i prio. Och jag har inte satt mitt egna privatliv lika mycket i prio. Så jag tror att jag ser fram lite mot en tid att jag prioriterar mitt egna lite. Men sen så tror jag att rädslan kanske är att jag har ju varit så otroligt fri och flexibel. Och har kunnat göra precis vad jag vill när jag vill. Rest mycket, gå på festivaler och så vidare. Jobba sent med alla de grejerna. Så en del av mig kanske är lite orolig att jag kommer sakna just den delen av livet. Men jag tror det är viktigt att man hittar en balans. Så det är inspirerande att se hur du gör. Och andra mammor här på den som verkligen liksom satsar. Du lägger ju en extra växel nu i karriären.
Ja, precis. Och det tror jag, det är ju möjligt. Men det handlar verkligen bara om alltså ens egna förväntningar och sen hur man kommer överens i sin lilla familj. Liksom så här att kanske 2 personer kan ju inte alltid satsa på sig själva samtidigt. Alltså om barn är med i bilden, utan då blir det liksom, nu kör jag 6 månader och satsar på mig själv. Sen gör du det, och att man liksom bara är öppen alltså mot varandra och ha den kommunikationen och dialogen. Jag har ju precis nu liksom insett okej, vad som funkar för oss och hur det ska bli framåt. Och jag kan ju tänka mig att du kommer göra på något liknande sätt faktiskt.
Yeah.
För jag ser ju inte att du bara 100% ska alltså, lägga ner allt som har att göra med karriär och dina egna intressen och hobbies. Utan jag tror efter några månader kommer du sakna det och behöva liksom utmanas lite grann.
Nej, jag tror jag kommer använda mammaledigheten och skriva en businessplan. Liksom.
100%, because that's what we all do. Alltså, det där, om jag har lärt dig något så är det att det där inte funkar. Men jag ger dig 3-4 månader att återhämta dig och liksom komma in i den rollen. Och sen så knackar jag på och säger okej, chop chop, back to business. Nej, skojar. Det är okej att liksom bara vara mamma.
Ja, nej men...
wink, wink. Nej men jag tror, alltså du har ju, alltså vi pratade också om detta. När du sa, ah, men jag tror jag vill kanske bara resa lite till. Alltså nej, om det finns någon som har rest tillräckligt så är det du. Alltså du flänger ju hela tiden. Du har rest, du har liksom testat på massa grejer. Du har flyttat runt, alltså done everything. Så jag tror det är helt okej att du faktiskt bara tar en paus från det där och satsar på att liksom skapa den familj du vill ha.
Ja, nej men jag tror jag är redo för ett annat kapitel och jag hoppas att det funkar nu. Som du sa, det här med, ja, med att skaffa egna traditioner och en egen liten familj. Mm. Det är ju mycket där när jag funderar på om jag vill bli mamma som jag tittar på min egna mamma och mina egna föräldrar. Liksom, att de traditionerna vi har haft i vår familj, jag älskar liksom... Ja, men, pyssel och jular och fixa och sånt. Och jag tror sånt blir så mycket roligare med barn om man skapar sitt egna. Och speciellt när man bor utomlands så är det ju lite, ja men du är väldigt mycket själv.
Precis.
Där. Så jag, det är någonting jag verkligen kan se fram emot.
Men
jag
och du kommer vara grym på det, för du är ju en sån hemmafixare.
Hemmafri.
Ja men alltså, nej. Take it easy. Nej men du är en så bra hostess och du har alltid...
Exakt.
Ja. Alltså så, det är ju... Don't beat around the bush med det faktum.
Nej jag tror jag kan vara rätt flexibel. Exakt. Själva det här föräldraledighet i Holland är inte alls lika bra.
Nej just det, vad är det? Det är 3 månader.
Jag 4 månader får jag från Miro. Men som man får man 1 månad.
Ja exakt.
Så det är lite annorlunda. Men såklart så har vi ju, är ju lite äldre så vi har jobbat typ och killen jag träffar är ännu äldre. Så ja. Att vi är ett stadie i livet där.
Ni kommer lösa det. Men så tänker jag så här va, igen, framtidsmässigt. Om du får barn, alltså spelar ingen roll liksom, alltså på vilket sätt eller med vem. Då blir du ju officiellt a career mom. För du kommer ju inte sluta jobba, du kommer ju fortsatt ha en karriär. Mm. Eller hur? Right? Yeah, confirm. Men hur tror du att du då kommer vara som den här career mom? Vad är din bild av dig själv? Eller vad är den ideala bilden för dig? Vad skulle du önska för dig själv?
Ideala bilden är att jag... Få vara lycklig och jag tror jag blir det genom att få utvecklas inom min karriär. Mm. Jag tror även att jag blir en bättre mamma om jag kan komma hem och liksom fått lärt mig nya saker och kan influera mina barn. Så jag tror för min del så hade jag gärna velat ha en balans där jag kan jobba och fortsätta utveckla min karriär samtidigt som att jag är mamma. Vi växte ju på ett rätt intressant sätt för att båda mina föräldrar jobbade och reste mycket med jobbet. Så vi hade au pairs fulltid. Så att, och det har jag träffat en del utomlands som har också.
Hade du kunnat tänka dig?
Ja, jag kan tänka mig att ha en au pair. Så jag träffade någon, så han jag träffade är fransman och jag bor i Holland. Så enda sättet för mina potentiella framtida barn att lära sig svenska är kanske att ha en svensk au pair. Men så att det är också, och det är ju lite osvenskt egentligen det här med au pair kanske.
Ja, det är, eller det är väldigt få som har det skulle jag säga. Jag önskar fler hade det. Jag hade behövt 3 stycken. Det är liksom my ideal life.
Men det är kanske inte så svårt som man tror. Det kanske det är så otillgängligt.
Jag känner ju några, alltså till och med här i Malmö, som har det. Men de är expats. De är från Australien och har flyttat hit och har liksom 3 eller 4 barn. Så att de nästan måste ha det för att båda jobbar heltid och har krävande jobb.
Ja.
Och ingen familj liksom eller så som kan
hjälpa stötta. Till. Exakt. Och jag ser inte mig själv flytta hem anytime soon. Nej. Så att det kan bli ett alternativ. Mm. Men det är ju långt i framtiden. Jag
tippar inte på att det är så superlångt fram. Men time will tell. Let's see. We'll keep everyone updated. Men med det så, Vicky, tack så jättemycket. För att du spelade in och för att du har varit så öppen liksom om hela din process med äggfrysning och ja, men allt annat som har följt med.
Ja, nej men tack så mycket att jag fick komma på podden. Och jag hoppas att just det här med äggfrysning kan influera andra som har funderat på det. Och om det är någon som har några frågor så får de gärna skriva till mig. Så.
Exakt, vi kommer att dela dina kontaktuppgifter ändå.
Så, ja. Tack så mycket.
Bye! Bye.